Till den här dagen så frågade jag om det var något särskilt tema ni jobbar med eller så. Och då var det inte det, utan då hade jag fri predika om det du känner för. Och sånt kan vara lite svårt ibland. Så då får vi ju tacka Gud för att kyrkoåret finns, kyrkoårets texter. Då blir jag alltid lite nyfiken på det. Jag brukar nästan alltid börja där. Okej, vad står det i kyrkoårets texter den här söndagen? Och då är det en jättejobbig text i kyrkoårets texter idag. Och så kände jag bara så här, men det går inte. Fast den texten släppte mig inte. Så jag får väl predika om den då. Och vi kan börja läsa den. Den står i Matteus evangeliet i kapitel 15 och från vers 21. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. Matteus 15, vers 21. Då kom en kananeisk kvinna från dessa trakter och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig, min dotter är svårt besatt. Men han svarade inte henne med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: skicka iväg henne, hon följer efter oss och ropar. Han svarade: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa: jo, herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne: kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Det här kan ju kännas som en väldigt svår text. Så kände jag när jag läste den och har läst den ibland. Vad är det med Jesus här egentligen? Varför är han så... Ignorerar han henne? Alla de här svaren som han gör är väldigt stroppiga och störande. Och rent ut förolämpande ibland. Vad är det? Jag tycker inte... sån är ju inte Jesus, tänker jag. Och hur den här kvinnan, när man tänker på henne, vilken tro hon har, vilken envishet. En annan kanske hade släppt långt innan och sagt: vad är det här för en? Och gått och lämnat honom i hans dåliga beteende mot henne. Tro är ju någonting som vi inte kan ta oss själva, utan det är en gåva från Gud. Det är något som Gud lägger ner. Och som också händer då för den här kvinnan. Tro är någonting som tro kommer av predikan, säger Bibeln. Och hon hade säkert hört. Strax innan här i evangeliet så berättas det om hur Jesus har gjort stora under. Han har gett mat till tusentals. Han har gått på vatten. Han har helat sjuka. Alltså hon har ju säkert hört rykten om denne Jesus. Och så har tro väckt sig henne. Det kanske kan hjälpa också min dotter som är så sjuk. Som är så ansatt. Så hon är beredd att söka upp Jesus när han nu kommer till den här platsen. Och så i slutet här så ser vi Jesus. I slutet av berättelsen visar ju att Jesus lyfter fram henne. Vilken tro du har. Och på något sätt, hon blir förebild för oss andra troende. Så vad kan vi lära från henne? Vad kan vi liksom, från den här historien, vad kan vi lära oss? Även om den är störig till att börja med. Vad är det vi lär oss i den? Och jag skulle säga att den starkaste saken, det som genljuder hela tiden, det är orden: ge inte upp. Håll fast vid Jesus. Och den första tanken här, ge inte upp även när Gud är tyst. Även när det inte verkar som han hör din bön. När vi ser hennes liksom, hon kom här med en längtan. Hon hade haft det svårt hemma med sin dotter. Och jag har inga barn själv, men jag har tillräckligt många syskonbarn för att veta att skulle något hända någon av dessa små individer, då du vet... Då drabbar det djupt. Och då tänker jag föräldrar ännu mer. Vad nära det kommer. Och var beredd, att man är beredd att göra så mycket för en liten människa som står en så nära. Och hon var det. Så hon då, Jesus hade lämnat det här området. Han hade haft en intensiv tid, som jag sa. Också hade han fått höra att hans kusin, Johannes döparen, hade mördats. Så att det var så mycket som hade hänt och Jesus drog sig undan här. När vi läser i samma berättelse i Markus så ser vi att han ville vara för sig själv. Han kom in i ett hus och ville inte att någon skulle veta att han bodde i det huset. Liksom. För han behövde lite. Jag behöver andas lite, vila lite. Han togs åt sidan. Men den här kvinnan fick nys om vart han var. Och söker upp honom. Hon längtade efter att se ett under i sin familj. Och det roliga är att hon, eller roligt, men hon verkar ju ha en tro. Hon kommer inte från det judiska folket. Hon var kananeisk kvinna från ett av de folkslag som fanns i landet innan judarna kom dit. Och ändå så säger hon, du är Herre Davids son, säger hon. Det är som att hon vet att här finns det någonting som judarna tror på, att Messias ska komma, att Gud ska sända sin Messias. Det är som att hon vet att det är något speciellt med Jesus. Även om hon inte är jude, även om hon inte har fattat hela den judiska historien och gamla testamentet, så har hon en tro på Jesus, att han är någonting mer, att det finns någonting hos honom. Och hon ropar gång på gång, men Jesus är tyst. Och detta är ju överraskande, kanske svårt, kanske smärtsamt till och med. När jag har läst den här historien nu några gånger så är det är ju svårt för oss att se. Det är bara ord, en beskrivning här. Vi vet ju inte riktigt hur ansiktsuttrycken var. Vi vet inte hur Jesus betedde sig. Hade han ryggen mot henne eller vände han sig till henne och var tyst? Såg han medlidande på henne eller såg han kallt på henne? Vi vet ju inte det. Det står ju inget om det här. Liksom. Det står däremot att lärjungarna tyckte att ska hon gå här och tjata? Jesus var tyst, han svarade ingenting. Men de tyckte att nu får det väl räcka. Kanske var det också ett litet test för hans lärjungar, de som följde honom. Klarar ni av nöden hos människorna? Klarar ni av att lyssna på människors nöd? Och i det här fallet så klarar de inte riktigt det då, och försökte få bort henne på olika sätt. Hon skulle ju kunna reagera redan här då, bara, men är det här bara skrönor om den här mannen? Han ignorerar mig. Alla har ju sagt att han är så omsorgsfull och sträcker ut sina händer och ger både mat och hälsa. Men han pratar ju inte ens med mig. Det kanske inte är sant att han är Messias eller en frälsare. Men hon gör inte det. Hon ger inte upp. Det finns ju mycket idag i undervisning i kyrkan ibland som vi hör att om du har Jesus, då blir livet en dans. Då blir det härligt. Då är du trygg och allt är härligt och välsignat. Men sanningen är ju att det är inte så. Och vi ser det i den här historien. Hon stod precis intill Jesus. Hon hade ju honom vid sin sida, precis framför sig eller bakom sig eller vart han nu var. Och det händer inget, han är tyst. Och jag tror att det kommer såna tider i våra liv när Gud är tyst. Eller jag vet att det kommer såna tider. När man undrar bara, hörde du att jag sa någonting här och har sagt det i ungefär ett års tid? Hör du mig, Gud? Det finns en psalm som jag ibland återvänder till, psalm 13. Där psalmisten frågar, hur länge, Gud, ska du tiga? Hur länge ska du se åt ett annat håll? Och så hör man liksom nöden i den här. Bara, hallå, finns det något här ute? Liksom, hör du mig? Och ändå så slutar den psalmen i, jag ska sjunga Herrens lov. Jag ska tillbe Gud. Det är nästan som att jag vägrar ge upp. Ja, okej, det är tyst, men jag håller ändå fast. Jag tänker ändå tro. Och ser vi på den här kvinnan då, så förstår vi att tystnad och svårigheter. Det ska inte driva oss till misströstan eller bitterhet eller att vända oss bort ifrån Gud, utan faktiskt fortsätta. Håll fast, fortsätt be, fortsätt fråga. Det kanske finns människor runt omkring dig som tycker bara, men kan inte du blir nog inte frisk, eller du får nog inte så bra jobb, eller du, alltså människor runt omkring, och till och med vi själva kan ju misströsta. Men håll fast vid Gud. Den här kvinnan gav inte upp. Även när vi möter Guds tystnad så behöver inte det betyda att han har övergett oss. Så tystnaden, även när Gud är tyst, ge inte upp. Om vi då tyckte att det var lite jobbigt för kvinnan att få tystnaden, så är det ju inte enklare sen när Jesus börjar tala. Och då är nästa tanke, ge inte upp också när Gud verkar svara på sätt som inte du fattar. Fortsätt hålla fast vid Gud. Lärjungarna var irriterade här. Och de pratade med Jesus och tyckte att hon skulle bort. Och då så säger Jesus till, troligtvis till lärjungarna, så säger han, jag är sänd endast från förlorade fåren av Israels hus. Och här skulle hon känna igen då. Jag tillhör inte. Jag är inte en av dem. Jag är utanför. Och vad Jesus sa var sant just då. Han var sänd till Israel. Gud hade liksom från första stund förberett en frälsningsplan som är fantastisk. Och han på något sätt hade ju förberett Israels folk genom hela gamla testamentet för att kunna vara redo att ta emot Jesus, Messias, så att, att han sen skulle kunna vända sig ut till hela världen. Ändå ser man så här glimtar i hela Bibeln av hur Gud inte, han kan ändå inte låta bli och välsigna hedningar också. Liksom berättelsen om Rut eller Rahab i gamla testamentet, och, eller Nineve, hur Jona gick till Nineve. Alltså det finns många sådana här små, Gud klarar den inte riktigt att bara fokusera på ett folk. Och sen är tanken då att när Jesus har fullbordat det som han kom för att göra där på korset, och när han säger det fullbordat, så några veckor senare så står han och säger till sina lärjungar, gå nu ut i hela världen. Alla folk ska bli mina lärjungar. Alla ska få höra om mig. Då är evangeliet öppet för hela världen. Så att det han säger precis just här, det är ju sant. Va? Alltså han är sänd för på något sätt förbereda judarna, det judiska folk, så att de tar emot honom och blir en stark kraft ut att bära ut evangelium till hela världen. För de har ju bakgrunden med Guds löften i det gamla testamentet. Så då. Men det måste ju ändå varit väldigt tufft att höra det för henne. Där. Jaha, jag tillhör inte. Och då kan det innebär att min dotter måste dö. Att min dotter måste fortsätta kämpa i den här sjukdomen, i den här besattheten. Det måste ha snurrat mycket. Jag tänker att det måste snurrat mycket i hennes huvud. Men ändå ger hon inte upp. Ändå stannar hon kvar där på vägen jämt Jesus. Och fortsätter. Och tills här, det står att hon faller ner på knä, faller ner framför honom. Och säger, hjälp mig, Herre, hjälp mig. Och då talar Jesus tydligt direkt till henne. En märklig mening. En sån här, den är ju riktigt otäckt när meningen säger. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och ge till, kasta det åt hundarna. Alltså rent krasst så säger han ju att barnen, det är judarna. Hunden, det är du. Och att bli kallad för hund, det är ju inget trevligt någonstans. Varken här eller i den kulturen. Vad är det för ett svar? Och vad händer med den kvinnan som får höra det? Liksom? Otroligt svårt att möta det. Ibland när vi ber till Gud, när vi söker Gud, så känner vi att vi får ingen, det lättar inte. Det blir inte enklare för oss. Ibland så dyker upp nya svårigheter, nya motsättningar, ännu tuffare tider. Men Gud, jag har ju försökt att berätta för dig här att det är så här och ändå blir det svårare. Vad menar Gud? Vill han knäcka oss? Och jag tror att i den sanna tron, den håller ändå fast. Och det här kanske låter helt knasigt, men jag tror också att Jesus såg något i den här kvinnan. Han känner ju värme, han är ju Gud. Han känner ju oss. Och han vet visst vad hon gick för. Vi ser det i Bibeln och vi ser det också i våra liv. Hur Gud faktiskt, det finns gränser för hur mycket han pushar människor. Det finns ett annat exempel med Maria och Marta. Två systrar i Bibeln som Jesus hanterar helt olika. Marta kommer till honom när deras bror har dött. Marta kommer till Jesus och börjar en lång diskussion. Varför var du inte här? Jesus svarar, ja, men om du hade varit här. Och så har de en teologisk diskussion, en lång diskussion fram och tillbaka. Och sen så möter Jesus Maria och ser att hon gråter. Och då liksom på något sätt då börjar han gråta tillsammans med henne och ser att men jag måste gripa in för de här systrarnas skull och för deras, den sorg de har. Men han agerar ju väldigt olika med de här två. Varför? Därför att det var två olika personligheter. Han såg vad de klarar av och inte klarar av. Och jag tror att det är precis samma här. Den här kvinnan, han visste hur slutet skulle bli. Han visste att hon orkar detta och att det inte bara var bra för henne. Därför att hon skulle också se att hon hade orkat igenom. Men också bra för oss som kommer efter. Vi fick se en kvinna som hade en stark tro som vi kan se som förebild. Men ändå så finns det här gåtfulla. Det här som gör att vi inte riktigt fattar vad Gud håller på med ibland. Och jag tror att det är så. Ibland gömmer sig Gud. Och det är tider då vi famlar lite. Men kvinnan stannade kvar. Fortsatte hålla fast vid Gud. Jag vet att det är lätt att då ibland bara, nej, men då slutar jag söka Gud. Då blir jag bitter. Då blir jag sorgsen och ledsen och vägrar fortsätta gå kyrkan eller umgås med andra kristna. Eller jag tappar det helt enkelt. Men den här kvinnan, hon gjorde inte det. Hon höll fast vid att det går. Jag har hört om dig, Jesus. Jag tror inte att du menar vad du säger riktigt. Och Gud, det är ju så här med Gud. Bibeln säger ju om Gud att vi inte riktigt kan förstå honom. Med rätta. Vi är de skapade, han är skaparen. Hans vägar är högre än våra vägar. Jag tror att det finns mycket vi kan få reda på. Gemenskap med honom så kan han uppenbara saker för oss. Men han kommer ändå alltid vara större. Han kommer ändå alltid vara mer än vad vi kan ta in och förstå. Han kommer alltid ha ett högre perspektiv. Och det kan inte vi riktigt ta in. Eller vi kan inte riktigt ta in varför saker och ting händer som de gör. Men där får vi bestämma oss för, okej, jag vilar. Jag låter Gud vara Gud och så fortsätter jag hålla fast vid honom. Okej, kastar jag åt hundarna. Hon kunde ju ha tagit det här som en ren förolämpning. För det lät ju som det. Och vänt på klacken och gått därifrån. Men alltså, hon verkar nästan snarare... Ja, du har rätt. Alltså, jo. Acceptera vad han säger. Och det här är ju någonting som kan nästan... Vad kan vi lära oss från det då? Ja, alltså jag tror ju att det finns saker i våra liv som där vi inte är perfekta. Vi är inte... Alltså Bibeln talar ju om att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Vi är inte... perfekta, helgon, fina och rena. Och om Gud pekar ut det i våra liv. Den här kvinnan, så, ja, jag vet att jag är en hedning. Jag vet att jag till och med accepterar att hon är en hund. Och ibland kanske vi behöver lära oss av det igen, att Gud är större. Jag kanske inte är så perfekt som jag. Och när Gud börjar skrapa och visa saker i mitt liv, linda den här avundsjukan som du går bär på, den är inte fin. Linda den här latheten som du, kom igen. Jag har skapat dig till mer än att sitta i soffan. Och så börjar Gud, och det är inte skönt alltid. Men Gud är större, och då kanske jag måste luta mig tillbaka och säga, okej Gud, du har rätt. Men jag tappar inte tron för det. Den här kvinnan tappar inte tron för det. Det finns ju fler berättelser. Jesus kallas för ordet. Jesus kallas för ordet i Bibeln. Att han är det levande ordet som kommer ifrån Gud. Och när man ser honom i debatter eller i samtal i Bibeln, så ser man ofta hur han får sista ordet. Han är den som liksom på något sätt slänger ut någonting och på något sätt får människor, yes, så är det. Men i den här berättelsen får inte han sista ordet, utan det är kvinnan som får sista ordet. Och detta är ju det stora. Hon säger, nej herre, hon accepterar, fine, du kallar mig för hund. Jag tillhör inte det utvalda folket som du har kommit till. Men så säger hon, det är inte rätt. Han säger, det är inte rätt att ta brödet från barnen och ge till hundarna. Och då säger hon, jo herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Hon får liksom sista ordet. För hon tror nämligen, hennes tro är så stor att hon tror att Jesus kan till och med hjälpa hundarna. Hon tror att Jesus är större än bara för ett folk. Hon tror att Jesus kan räcka ut sin hand också till henne och hennes barn. Hon tror att till och med en smula kan bli ett välsignelse för hennes familj. Och hon håller fast vid det. Och Jesus kan ju inte vara sämre än en vanlig hundägare. Till och med hundägarna ger ju smulorna eller lite så här rester till sina hundar. Jesus kan väl inte vara sämre än så. Än att låta henne få del av det som blev över. Smulor. Hon är beredd att ta det. Vilken tro. För hon vet att det som kommer ifrån Gud, det är värt att sträckas efter. Även om det bara är en smula. Och då händer ju detta stora. Hon har inte gett upp när han var tyst. Hon gav inte upp när han svarade konstigt. Eller på sätt som hon inte väntade sig. Men nu så vänder han sig till henne och bara, wow, vilken tro du har. Sluta aldrig tro på Jesus. Det lär vi oss av den här kvinnan. Ge inte upp. Om vi håller fast vid Jesus så får vi se seger i våra liv. Kanske inte riktigt som vi hade tänkt. Kanske att svaren och vägen dit förändrar oss och gör att vi får en annan syn på livet och att vår tro förändras och fördjupas. Men den här berättelsen är fantastisk att se hennes tro och också se hur Jesus ändå... Jag tror att han hade koll på vad han gjorde. Jag tror inte att han liksom bara... Ja, men här, henne kan jag kalla för både hund och annat. Liksom. Jag tror han visste vad han gjorde när han mötte henne. För han känner varje människa. Och jag tror att det är det vi måste hålla fast vid också i våra liv. När vi möter saker som är tuffa. Att Jesus känner mig. Han vet var min gräns går. Och nu tycker jag att den har passerats. Men då får vi lita på att han vet ännu tydligare vem jag är och hur jag mår. Det finns ju en liknande berättelse i Gamla testamentet om Jakob som brottas med Gud, står det. Som är jätterädd för att möta sin familj. Och så har han en ensam natt då en person kommer till honom och börjar brottas med honom och bråka med Jakob. Och Jakob förstår så småningom att jag brottas ju med Gud. Och att till slut så får han ett slag på höften så att resten av sitt liv så får han halta. Men där han också håller fast vid Gud. Jag släpper inte om du inte välsignar mig. Du får inte gå förrän jag blir välsignad. Det är ju precis samma som den här kvinnan. Hon lämnar inte. Människor runt omkring tyckte att hon skulle försvinna. Jesus var tyst. Jesus förolämpade henne, kan man tycka, och var liksom nonchalant. Hon släpper inte. Inte förrän du välsignar mig. Inte förrän jag får en smula. Då kan jag gå. Det är tro. Att hålla fast även när vi inte fattar. Även när vi tycker att det här känns omöjligt. Jag är inte hörd uppifrån. Men du är det. Jesus hör. Jesus gick där på vägen och hörde hela tiden hennes rop. Och väntade till att se hur, liksom, till att se, för att lära lärjungar någonting, för att lära henne någonting, för att lära oss någonting, att tron, håller vi fast vid tron på honom, då får vi seger. Så hon kom hem till en frisk dotter hemma den dagen. Vi kommer inte undan svåra tider i våra liv, frestelser eller utmaningar, kamp. Och då får vi göra som kvinnan, göra som Jakob, vi får hålla fast, inte släppa taget om Jesus. Som jag sa innan, det är lätt att tappa lite, att bli lite bitter eller kall eller hård i sitt hjärta. Men vi får omvända oss från det och be Gud, gör mitt hjärta mjukt igen. Jag vill tro, jag vill hålla fast vid dig. Det står i sången, tro när det mörknar på färden. Solen ej slocknat har, blott några timmar och sedan strålar en morgon klar. Vi kan gå igenom de här mörka nätterna, men solen kommer tillbaka. Det blir sol igen. Jesus kommer, att han finns med där. Även om det verkar som det har slocknat, så är Jesus med i mörka natten. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus. Tack för att du är en Gud som lyssnar på oss. En Gud som finns nära oss. Du vänder dig inte bort, utan du vänder dig till oss, så säger ditt ord. Herre, så gjorde du med den här kvinnan. Vi kan tycka att det var märkligt, allt det som hände runt henne. Men Jesus, du såg hennes tro, du såg hennes hjärta, du kände henne så väl. Tack för det under du gjorde i hennes liv. Och Herre, då känner du oss också lika väl. Du vet om tider som har varit svåra i våra liv. Herre, du vet om det finns någon som har en smärta eller sorg eller bitterhet över det som har varit. Jag ber att du ska hela och läka det. Jesus, jag ber också för den som just nu går igenom den här mörka natten. Där det känns som att du inte finns med. Där det känns som inte du svarar. Herre, jag ber om en liten lampa som tänds i den natten. Jag ber att du ska visa att du har kontroll. Att du ser och att du hör. Att du inte släpper taget. Jag ber att du ska fylla oss med din tro. Att vi ska få del av tro, mer tro i våra liv. Att vi ska kunna luta oss mot dig också när det är svårt. Också när vi inte fattar vad livet innehåller. Varför vi behöver gå igenom saker. Tack för att du ger oss tro. Tack för att det inte är något vi behöver prestera själva. Utan att det är din gåva till oss. Att vi får få del av det så vi kan se på dig och luta oss mot dig. Jag ber för oss var och en idag. Tack för att du kom med oss hit. Tack för att du går med oss härifrån. I Jesu namn. Amen.